A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Talk about it. You may rather be joking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till något slags jubileumsavsnitt, det 10:e ordningen av den här podcasten som ju heter Veckans samtal. Idag tillsammans med Hasse Brontén. Ja, Hasse är ju komiker och har även tidigare hunnit med att arbeta som polis i många år, vilket vi kommer prata en hel del om. Just nu har han en mycket hyllad föreställning som heter Bipopulär, som handlar om hans far som tog livet av sig och som var psykiskt sjuk. Den föreställningen rekommenderar jag varmt. Vi tar även upp ämnen såsom misslyckanden, skämts uppbyggnad, avdramatisering kring psykisk ohälsa och Hasses framtid. Jag vill även passa på att återigen tacka Johan Stenström och Jim & Pat Garrett Show som har stått för den fantastiska vignettmusiken. Gå gärna in och lyssna på dem på Spotify, för där har de en hel del riktigt härlig musik. Nu tycker jag vi rullar på Hasse Brontén. The next stop's where I get off.
Vi kan väl ska berätta, vi skulle ses igår egentligen.
Ja, precis.
Men du kommer ju inte ifrån Ronneby.
Nej, du, dimman var så tjock där på flygplatsen, du vet. Man såg ingenting, så jag fattade att de inte landade. Planet som hade lyft från Ronneby kunde inte landa heller på Bromma. Och den fick vända och skulle landa på Ronneby igen, men kunde inte landa i Ronneby. Och fick flyga typ till Kristianstad. Det var jättedimma igår. Alltså.
Så du satte dig på en buss och åkte, va?
Ja, det fanns liksom inte så många alternativ.
Nej. Hur mår du annars, Hasse, då?
Ja, men tack, det är alldeles lysande.
Om du själv skulle få beskriva vem Hasse är, hur skulle du beskriva dig själv då?
Jag är ju en helt vanlig stockholmare, vilket ju innebär att man är en trevlig kis i sina bästa år. Jag är uppvuxen med mamma och pappa i Enskede, lite utan ungefär höjd med Globen, då vet jag ungefär folk vad det kan vara. Mamma från Tyskland. Mamma invandrade till Sverige i början på 60-talet. Flydde från början från forna Östtyskland, DDR. Träffade min pappa i Stockholm som han pluggade då på polisskolan. Och sen blev de tillsammans och jag är då äldsta sonen av 4 bröder.
Okej, och du gick i din farsas fotspår och hoppade på polisspåret också?
Ja. Det blev så, men tanken var aldrig att jag skulle bli polis. Jag ville inte ens bli polis. Alltså, för många som sa det när man var hemma, man var yngre och så var man äldsta sonen och sådär. Ja, ska du bli polis som pappa då när du blir stor? Så, nej, jag ville ju bli skådespelare när jag var yngre. Och, jag gick ut gymnasiet 86. Jag är född 1967. Och det, alltså som komiker, stå-upp-komiker, det fanns inte som ett yrkesval, vilket ju var lite tråkigt egentligen, för att idag kan ju killar och tjejer som går ut gymnasiet tänka att jag ska satsa på att kanske bli komiker, det är ju ett yrke, och som Björn Gustafsson eller som Petra Mede, men det fanns tyvärr inte. Så att, men sen gjorde jag ju lumpen, det gjorde ju män på den tiden. Eller män, och knappast påstå att jag var en man då. Men jag var en ung man. Jag gjorde lumpen som militärpolis i Stockholm. Och då kom man av någon outgrundlig anledning och rekryterade från polisen hos militären och sa, men ni skulle bli bra poliser. Jag kan inte se kopplingen egentligen. Men grejen vad som var med polisutbildningen då var ju det att den var betald.
Okej.
Så man fick ju liksom plugga och få betalt samtidigt, vilket ju var ganska unikt. Så jag sökte och tänkte, jag kommer inte komma in på det där ändå. Men jag kom in på första ansökan där och på den vägen var det.
Men det var polishögskolan vid Solna här uppe, eller?
Ja, precis. Precis.
Och hur var det gå där då, på den tiden?
Det var... Nej, men det var bra. Jag var ju lite, så kommer jag vara lite färgad från militären i lumpen. Så här, vi militärpoliser var ju ordning och reda och uniformen skulle se likadan ut på alla. Så tyckte jag det var lite slappt när jag tyckte att en del gick olika, så här, hade olika uniformspersedlar. Men det där släppte jag rätt fort. Det var kul, vi hade en rolig klass och ett roligt gäng. Och man fick ju, som när man börjar plugga, man får nya vänner och nya infallsvinklar och sådär. Så att det var en spännande tid. Men ofta är det så när man pluggar, tycker jag, att man inte fattar hur kul man har när man pluggar. För att alla vill liksom mot målet att börja jobba till det, alltså slutmålet. Jag vill bli färdig, vad det nu blir, läkare, polis eller vad det än är. Men sen först efter man är färdig kommer man på, fan vad kul vi hade när vi pluggade och man var tillsammans allihopa och vi hade lite roliga fester och sådana saker. Så att jag var lärare sen och jobbade som lärare på polishögskolan sen senare, och då försökte jag alltid säga det, men glöm inte att ni har det jäkligt kul nu också.
Men det är väldigt många som säger det, och jag är på praktik nu på Södersjukhuset. Och jag känner exakt så som du beskriver nu, att fan vad kul det ändå är när man är i skolan. Och det är ganska så... Ska man säga slappt? Ja, men lite slappt. Man kan ha lite sovmorgon ibland.
Ja, det är så. Ja, men precis. För den tiden är ju borta sen. Sen är det slut på sovmorgonerna.
Det är ju fantastiskt. Men var det liksom hårt att gå på polishögskolan?
Nej.
Inte? Nej, för jag vet att du jobbade senare på Norrmalmspolisen. Och den hade ju ett rykte om sig att vara väldigt, väldigt macho.
Ja.
Och baseballligan inte minst.
Nej, precis. Och den andan hade väl börjat att försvinna. För baseballligan var innan min tid då.
60-talet eller 70?
Nej, 80-talet faktiskt.
Var det?
Jaha, det var 80-talet. Sen gjorde man ju en riktig upprensning där på Norrmalm. Men jag började jobba på en grupp som kallades för Citygruppen. Och vi var fyra helt nybakade poliser som bara gick i uniform på Plattan. För det var en liten polisstation nere vid centralstation där vid Plattan. Och det var faktiskt, det var riktigt roliga år. Vi lärde ju känna alla där. Och både jag och mina kollegor som var i den här gruppen, vi var ju framme och snackade med folk och tog deras namn. Så de kom ju fram, och det gjorde också att jag sen blev ännu bättre när jag fick min nästa tjänst som civilpolis på Plattan. Då kände jag ju till väldigt många namn och jag hade ju fört... register kan man väl säga. Jag hade ju mitt eget lilla register. Det har ju varit snack mycket om polisens register och sådär. Men jag förde ju bok. Jag hade ju min svarta bok. Där förde jag upp alla namn. Vad de hette. Vilka preparat de använde. Vilka preparat de sålde. Så jag hade ju benkoll. Och jag och mina kollegor hade ju benkoll på alla som var där nere. Det var ju folks vardagsrum liksom. Man såg ju dem varje dag där.
Men hade inte de koll på er också då?
Jo, det hade de ju. Och vi syntes ju väldigt väl. Vi gick omkring uniform där och så gick vi fram. Men det är klart, det var ju lite störande att vi var där. Sen så var det väl så att de som hela tiden vistas på Plattan var ju sällan mest nervösa inför den uniformerade polisen. Sen jobbade jag efter det fyra år på gatulangningsgruppen. Och då var vi civila. Och det är klart, de hade ju koll på oss också och kom ihåg. Ja, men där är Hasse liksom. Men vi grep ju dem konstant hela tiden ändå. Jag tyckte det var en jäkla rolig tid faktiskt.
Var det inte jobbigt att se också? För jag kan tänka mig att man ser väldigt, väldigt mycket obehagliga saker.
Absolut. Och det är väl det med polisyrket som är det jobbigaste. Att det var ju väldigt sällan de ringde och sa, hej, kan ni komma till oss nu? Vi har så himla kul.
Ja, exakt.
Det hände aldrig, utan när polisen kommer så är det ju alltid någon form av tråkigheter egentligen. Och det tror jag tär på folk mer eller mindre. Och det är lätt att bli lite cynisk också om man inte liksom har lite pejl på att gå igenom vad som händer och ha bra kollegor och sådär. Och det är därför som jag tror att poliser har oftast en bra kåranda. För mig är ju någonting positivt, det är knappt som man vågar säga det, men vi hade ju en väldigt bra gemenskap och stöttade varandra. Så där. Så att det är ett väldigt speciellt yrke. Som folk är ju väldigt mycket experter på polisyrket. Och det är ju, jag är fascinerad över journalister och andra förståsigpåare på sociala medier som uttalar sig om polisens arbets och tillvägagångssätt och så här. Och så har de noll erfarenhet. Och jag måste erkänna att jag biter mig i tungan så många gånger. För att inte jag uttalar mig inte längre. Jag har gjort några uttalanden ibland och jag skrev någon artikel också efter. Det var en polis som hade kallat en person för apajävel i Malmö. Och så skrev jag en artikel om att han kanske inte är rasist.
Shitstorm.
Ja, du vet. Man har bestämt sig, men det finns ju journalister på Sveriges Radio som säger all cops are bastards. Liksom. Jag tycker är man så inskränkt och så i övrigt påstår sig vara en open-minded människa så blir man lite rädd.
Men hur utsatt är man som polis, tycker du? Eller tyckte du?
Nej, men alltså självklart. Jag är ju, som polis är man ju medveten om de risker som man kan utsättas för. Och det försöker man ju minimera hela tiden. Och dels genom att uppträda på ett bra sätt. Och dels genom alltså säkerhetstänk som man har och som har blivit mer och mer inom svensk polis. Alltså man måste tänka på säkerheten kring sin egen person och sådär. Och ibland blir ju ingripanden från poliser liksom, det blir ju, alltså det är det här med makt, att polisen också har befogenhet att använda våld i situationer som gör att det blir ju, det blir väldigt känsligt, och det är väldigt känsligt och det är delikata situationer, och det är alltid så lätt att efteråt skriva om hur man skulle ha gjort och sådär. Ibland skulle jag vilja sätta alla de här som är så otroligt kunniga, som egentligen inte kan någonting om polisarbete, i de här situationerna och se hur de skulle lösa det själva. Men då får man ju bara tillbaka, men vadå, jag är inte polis, det är inte min uppgift. Nej, precis, men jag skulle ändå vilja göra det.
Exakt. På tal om våld, jag vet att du var med och grep Jackie Arklöv.
Mm.
Det måste vara sjukt. Och för de som inte vet, Jackie Arklöv var ju han som var med i Morden i Alexander där.
Precis, han sköt ju två poliser då. Ja, vi grep honom i Tyresö utanför Stockholm. Och det var ju, blev ju väldigt dramatiskt eftersom han blev skjuten också i samband med gripandet. Och det var väl en stor händelse i mitt polisiära liv som blev väl mer... Och jag tycker många ingripanden som man gjorde som var... av någon form av dramatisk karaktär blir oftast ännu mer dramatiska efteråt. Om man sitter och tänker vad kunde ha hänt om det var så och så och så, och man bygger upp liksom bilder av scenarion som kunde ha inträffat och vad som kunde ha hänt och sådär, och man tänker på sin dotter och man tänker på sin familj och sådär. Och det var nog så att till slut så hade jag mycket tankar kring så här, men alltså det är inte värt det. Vad ska jag menar, människan är en idiot. Alltså, missförstå mig. Men alltså, människan är ju den knäppaste varelsen på jorden. Jag menar, titta vad vi gör mot varandra. Jag menar, bara... Jag var på ett jobb här nu som komiker då, i förrgår i Ronneby, och träffade två kollegor från Norrmalmspolisen. Och vi stod och pratade efteråt och det var jättetrevligt och gamla minnen. Och det är tre stycken, jag är ju inte polis längre, men vilka knäppa historier vi bara drog på. Vi stod där i två timmar och över en öl och skrattade lite. Men...
Två timmar över en öl?
Ja, ah, okej okay då. Säg att det var en timme över två öl. Okej, vad långdragen. Nej, men det blev inte så många öl i för sig. Men det var väldigt trevligt i alla fall. Och då bara vilka konstiga historier som kommer upp. Jag kan tänka mig att många av de här historierna som poliser, läkare, sjuksköterskor, brandmän berättar ibland... tror inte ens folk på. Jag menar, nu är det så, jag läste i tidningen, ambulansen vågar inte åka in på vissa ställen därför att de blir misshandlade av folk. Men vad är det som händer? Ambulanspersonal är väl inget hot mot mänskligheten på något sätt.
Men just den historien med Jack Arklöv, det måste ju vara en av de mest, om man kan säga, fascinerande men liksom uppseendeväckande historierna, om du är ute och träffar gamla kollegor, eller?
Ja, det, jo, det är ju en väldigt, väldigt, det är väl en av de mest, vad ska man säga, välkända kriminella personer vi har haft i Sverige under en väldigt, väldigt lång, lång tid. Så att det är klart att det har gripit honom är ju på något sätt någon, men samtidigt så är det ändå bara ett gripande i mängden. Och man ska verkligen inte förhöja honom på något sätt. Men det var egentligen också bara ett gripande i mängden när det hände. Sen efteråt så har det blivit väldigt, väldigt stort. Och det var också, jag åkte ju med honom i ambulansen in till Södersjukhuset. Och sen åkte jag tillbaka ut till Tyresö. Och då var det som att komma till en film. Det var helikoptrar och det var piketbussar och poliser och insatsstyrkor och avspärrningar med dubbla band liksom. Och jag tänkte, var det precis här jag var? Och folk skulle ner i källare och de är i källaren, men han var ju själv liksom. Så det blev ett jäkla pådrag där.
Pratade du med honom i ambulansen?
Jag pratade med honom mest när han låg ner på marken och var skjuten. Och han var nog ganska rädd för att han skulle dö. Och jag var nog också, hade nog också tankarna kring att han nog kunde dö. Eftersom han var genomskjuten. Och, men jag är faktiskt än idag väldigt glad och kanske lite så yrkesstolt över att jag behandlade honom på bästa tänkbara sätt. Det här var ju en person då som eventuellt hade dödat då två av våra kollegor och det gick ju mycket snack om att han blev skjuten bara just därför, men så var det ju inte, utan och jag tog hand om honom och behandlade honom på ett väldigt värdigt sätt skulle jag säga.
Är man rädd när man går fram så, eller när man liksom möter en sån person som man vet är så extremt våldsbenägen?
Absolut. Där gick allting så fort tycker jag, så att man, då blev man mest rädd efteråt. Men jag har haft situationer där man har hunnit bygga upp. Det är nästan läskigare när man hinner bygga upp en rädsla innan tycker jag. Om man ska ingripa mot en person och det tar lite tid och man vet att nu är han på väg och så vidare. Då hinner man bygga upp tankar och rädslor som man inte riktigt kan styra. När det väl saker händer, då är det rätt imponerande att man faktiskt gör som man har blivit lärd. Och om man har gjort saker flera gånger så gör man det igen. Och då blir det någon form av arbetsmässig rutin, liksom, även för en polis.
Men detta ingripandet, jobbar du på Säpo då?
Nej. Vid det här tillfället så jobbade jag faktiskt på spaningsroten vid Nacka polisen. Och vi kände oss väldigt så här nedgraderade för att vi tyckte att den här var iskall, det här spåret då. För att lägenheten som vi bevakade då var ju känd. Och vi visste ju att Arklöv kände till att vi visste om den. Så då kände man sig, här får vi sitta, Nackas barn liksom. Medan Rikskrim och Säpo, de går väl på de heta grejerna då. Men så dök han ju faktiskt plötsligt upp från ingenstans egentligen.
Men hur skiljer sig att jobba på Säpo exempelvis? För det är väl liksom ytterligare ett steg i, om man kan kalla det för hierarki, men det är det väl?
Ja, alltså Säpo, det är väl det absolut tråkigaste jag har gjort.
Ja, det är så. Är det mycket vänta? Eller jag kan tänka mig att man sitter och väntar och väntar och väntar.
Det är ju så att det finns ju väldigt mycket olika tjänster på Säpo också. Men jag jobbade ju på spaningsroten på Säpo. Och för mig som är en social person så blev det väldigt mycket, precis som du säger, väntan. Och det blev för tråkigt för mig. Jag satt och lyssnade på P1 och löste korsord och det kände jag bara så här, nej, jag utvecklas inte av det här. Och där var ju egentligen första steget för mig att gå, att känna så här, jag är färdig med polisyrket nu.
Och hur tar man sig därifrån då till att bli komiker? För det är ju, alltså det känns som att det är två vitt skilda saker.
Det är det ju såklart. Jag höll ju på när jag var yngre och höll på mycket med spex och trams och sådär i skolan och även i gymnasiet och även kanske lite på polishögskolan. Men på ren amatörnivå. Men har väl som många killar då när man var yngre haft ett självförtroende som inte var baserat på någon form av verklighet. Utan tyckte att jag är så himla bra. Och rolig då. Men sen började jag hobbyskoja lite på lite ståuppklubbar i Stockholm. Och jag hade ju, man pratar ibland som komiker pratar man om att ha ett tredje ben. Till exempel att ja, Babben är tjock och Jesper Odeberg i CP och Snorjen i Håre från Kurdistan. Det kan vara bra att ha ett sånt tredje ben att gå in på. Och mitt tredje ben var ju lysande. Jag var inte bara komiker utan även polis. Och det var ju unikt och det var ju det jag skämtade om egentligen bara i början. Så att jag fick rätt mycket bokningar och efter 2 år så har kört parallellt som polis så kände jag så här, men jag ska pröva och se om det går att försörja mig som komiker. Och sen dess har det faktiskt funkat och det är jag väldigt ödmjuk inför.
Och du gick ut polishögskolan 1991 va?
Ja, precis.
Och du började som komiker på heltid 2006 eller?
Ja, precis.
Okej.
Så det var ju många år emellan där.
Ja, verkligen. Men mycket erfarenhet också.
Absolut. Och ibland har man ju tänkt tanken så att jag kanske skulle ha tänkt mig att jag hade börjat jobba som komiker lite tidigare. Men det är ingen idé att ångra det som har varit. Och jag hade inte varit den jag är heller, som du säger. Så det ligger ju mycket, mycket erfarenhet i en liksom, genom att ha haft det yrket som har haft. Man har ju sett väldigt mycket och sådär. Och det har väl gjort en till den man är idag också.
Men tar du med dig någonting från polisyrket mer än liksom en persona som du kan slänga på att liksom du är polis? För det kan ju tänka mig att man kanske gör ibland.
Ja, men jag undrar om inte jag har slipat bort det väldigt, väldigt bra. Jag har hört många säga, alltså jag kan inte ens föreställa mig att du har varit polis. Och jag tar det nästan som en komplimang. Men jag vet inte, jag är nog väldigt lite polis i mitt sätt att vara idag. Jag har helt släppt det här på att kolla på folk på krogen om dem. För det var ju det mycket jag jobbade med förut. Jag var ju på den här rave-kommissionen och vi kollade mycket om folk var påverkade, tog in dem för det.
Docklands eller?
Docklands var vi mycket på där 96-97. Jag var där när Gudrun Schyman var där och dansade. Men det, folk säger så, men hur kunde man vara där? Men det är ju enkelt som polis. När du jobbar som polis så har du har ju väldigt tydliga regler. Och det är ju svenska lagen. Liksom. Så sen har man ju ingen idé. Man kan inte ha åsikter kring den lagstiftningen som har liksom demokratiskt liksom tagits fram. Så sen kan man ju ha åsikter om att narkotikalagstiftningen är för restriktiv i Sverige. Eller så, men det får man ju ha i val liksom. Men så jag tycker det var väldigt enkelt ändå att jobba utifrån de gällande regler som var. Och just den tiden var väldigt roligt tid faktiskt.
Finns det några tankar som du hade förr, alltså när du jobbade som polis, exempelvis då att gräs är dåligt, som du har ändrat tills idag, där du tänker liksom att ja, men gräs är helt okej ändå?
Alltså jag har fått så otroligt, jag vet inte hur många man har förhört och pratat med tusentals personer kanske just om narkotikafrågan. Och jag tycker det är en så otroligt komplex fråga. Jag tog en heroinist en gång, för han blev medtagen för urinprov liksom, från plattan. Vi åkte in och så jag sa, men du har rökt på också. Han bara, för helvete, det där ska du aldrig röra. Rör inte cannabis, maja det där, rör aldrig det. Det är det värsta. Så det satt alltså en heroinist, en intravenös heroinist, och tyckte att gräs var det värsta som fanns. Så det är oerhört liksom, man går från person till person, så är det oerhört subjektiva bedömningar. Men sen kan man ju också se då, som många säger, om folk rökte gräs istället för kröka så skulle man inte spöa på varandra, alkohol är värre och så vidare och så vidare. Och det är mycket möjligt, jag har inte den erfarenheten, men just att säga att vi har en korkad drog, vi kan väl ta in fler liksom. Det är ju sällan, tycker jag, ett gott argument. Men jag har ju jättemånga nu komikervänner som de puffar ju på konstant liksom. Och ja, jag vet inte, de är väl varken smartare eller dummare än någon annan, vad jag kan märka, men jag är ingen läkare så.
Vet du folk som puffar på innan gig?
Det beror på hur du menar, hur långt innan.
Nej, jag menar liksom precis innan.
Jag
liksom
aldrig sett det. Sen så tror jag att folk drar sig lite för att Ibland kan det vara så, men nu är Hasse här, men vänta nu, jag har inte varit polis på 9 år, som att du slappnar av. Vad tror jag ska göra? Ska jag ringa in någon? Eller piketen kommer här inrappellerande.
På så, Norra Brunn.
Ja, precis. Så folk har lite så här, jag bryr mig inte om folk. Folk får ju, jag menar, jag har inget, I'm out of my jurisdiction nu liksom. Om folk vill knarka så har inte jag någonting, och jag yttrar mig inte om det liksom.
Vad är det svåraste med att vara komiker?
Dels har det varit väldigt, det som, med tanke på att jag hade jobbat statligt så många år och var van vid att man gick till jobbet, den 25:e ramlar in en lön, oavsett om du tyckte att du hade varit väldigt energisk och duktig och pådrivande på din arbetsplats, så kom det ändå ner en lön. Som egenföretagare och frilansande komiker så kan man inte sitta och pilla sin navel liksom, för då ramlar det inte in någon lön överhuvudtaget. Så det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad. Man måste ju ha ett driv att hitta jobb och att hitta kanaler och få nya jobb och sådär. Så det är ju den största skillnaden, tycker jag.
Men trivs du med det?
Jag tycker det är fantastiskt. Det har tagit ett tag att liksom att gå från, man, jag var så förstatligad liksom, och att jobba i en statlig myndighet alltså är ju väldigt speciellt, och man blir lite sådär, äldre kollegor ibland var när man kom in och hade idéer och tankar och så här, lugna ner det liksom, slappna av, det är bara rulla på liksom. Och jag kan ju se många duktiga kreativa människor som har jobbat som inom polisen har ju lämnat, för de känner att de stagnerar. Och det är tråkigt, och jag tror att där tror jag polisen och andra statliga myndigheter har lite att jobba på. För att jag menar, jag såg ju polisen satt och vände och tittade på DN en hel förmiddag, och en del hade till och med mer betalt än de som jobbade på som tusan, och där är det ju, det är svårt alltså. Och se sånt, och då blir, jag tror många kan tappa geisten där om man ser att varför ska jag jobba på när de som sitter och läser DN får lika mycket pröjs. The next stop's where I get
off. När man börjar som komiker, ni har ju ett uttryck som heter bomba.
Ja.
Att man bombar.
Precis.
Kommer du ihåg första gången du bombade på scen? Och bomba är alltså att man misslyckas brutalt.
Ja. Jo. Det är klart jag gör. Det är ju en hemsk upplevelse.
På vilket sätt då?
Nej, men du är ställd på en scen för att roa människor, och så misslyckas du totalt med det. Och alla blickar är riktade mot dig och du misslyckas. Alla vet om att du misslyckas. Du vet om att du misslyckas. Publiken vet om att du misslyckas. Och du vill bara smita därifrån med svansen mellan benen. Nej, men jag har, det är klart, alla, det är så, alla komiker har bombat, och den komiker som säger att han inte har bombat ljuger, skulle jag säga. För jag tror också att det är ett sätt att bli en mycket bättre komiker, att man ibland inte är så jävla bra. Men jag har fler exempel, men jag hade något exempel när jag var på någon företag. Nej, vad säger jag, på någon, det skulle ha varit någon form av företag, men det var 2 killar som fyllde 40. Och det var en av mina första så här, utanför klubbjobb. Åh, herregud. Ja, det gick inget bra. Det var dålig utrustning. Allting var dåligt liksom. Och det är ju så att stand-up comedy kräver ju också förutsättningar för att det ska bli bra. Man behöver bra ljud, man behöver ljuskägla på sig så att man syns, och man behöver fokus. För det är så att om ingen lyssnar där du pratar, då kan du lika gärna gå därifrån, för att ingen kommer skratta om du inte lyssnar på det. Va?
Vad var det som hände då?
Nej, jag stod i någon trapp med någon sladd som var för kort. Jag hade dåliga skämt, tajmade dåligt. Jag hade någon häcklare, någon tant som liksom satt och skrek på mig som jag inte kunde hantera. Och jag fick 1000 spänn svart i ett kuvert. Och jag jobbade som polis. Jag hade dåligt samvete redan innan. Och en av de hundringarna i det där kuvertet var falsk.
Nej.
Jo, det var, det där gigget glömmer jag aldrig.
Men kommer du ihåg liksom något gammalt skämt du hade? Som du idag bara, alltså vad helvete alltså.
Jo, men jag hade något så här. Jag hade ett skämt om att jag dejtade en tjej och så sa hon så här, Hasse, kan vi ta så här rollspel? Jag jobbade ju som polis då. Och jag bara, vadå rollspel? Jo, men alltså, kom på något, du har ju fantasi. Då sa jag, men kan vi inte köra så här ombyta roller då? Du är polis. Ja, och sen så, så gjorde vi det. Och så här, det blev så sjukt verkligt liksom, hela den där sexakten. För helt plötsligt säger hon bara till mig så här, du Hasse, gick det inte lite väl fort det där? Ja, jag säger inte att det var ett bra skämt, men det var en av
men
mina...
Det är väl helt okej ändå?
Absolut. Och sen, vad fan, man, sen är det så, det tar tid att liksom hitta sin komiska, sin scenpersonlighet och vem är jag på scen? Alltså en storkomiker är ju väldigt mycket sig själv på scen, men ändå inte, för det är ju inte 100% Hasse som står på scenen, för det finns ju så många olika sidor av en person, men där är ju min scenpersonlighet och du är så... Och en annan komiker är så. Va? Så att det tar ju tid att hitta den här och skulptera den här personen som man är på scenen. Och i början så vet man ju inte det. Och man drar skämt ibland. Jag drog skämt som inte passade mig. Liksom. Som man säger en sak med sin personlighet på scenen, men det passar inte. Liksom.
Skriver du alltid din egna skämt?
Ja, skriver allting själv.
Hur skriver du då?
Det brukar börja med att jag kommer att tänka på någonting. Så jag tänker så här, det här är ett roligt frö. Här skulle man kunna göra något. Så gör jag en anteckning i mobilen. Och så skriver jag något stödord. Lalala. Och sen så utgår jag från det. Och så egentligen så har jag släppt när jag skriver nu att försöka skriva svinroligt. Utan jag bara skriver. Och sen i det här skrivandet så hittar jag liksom oftast roliga ingångar. Och sen tycker jag också att det blir så att ett material växer också lite med tiden. Lite kortare skämt, de kanske sätter sig direkt, bam. Men sen polerar man liksom material på scenen. Och det är ju så att ståuppmaterial hänger ju med under en tid och blir ju liksom sällan sämre. Jag brukar säga, har man testat ett skämt 3 gånger och inte funkar, men då, om det fortfarande bara du som tycker att det är roligt, lägg ner det då. För att det är ju faktiskt publiken som ska tycka att det är roligt också. Så att så man polerar ju skämten också uppe på. Sen har man ju svårt att liksom, du vet, kill your darlings.
Ja, exakt.
Jag hade något skämt som det var det faktiskt jag körde med på Norra Brunn med Schyffert, då sa han så här, där skämtet, det vill jag inte höra någon mer nu. Kan du lova att du lägger ner det? Jag bara, okej, okay, jag lär det.
Men alltså, om du skriver i telefonen, du har ju din telefon framför dig. Skulle du inte kunna ta upp telefonen och läsa någonting som står där? Så man får en liten inblick, för att jag har också hört att många liksom skriver ner anteckningar, men det är så svårt att förstå hur en anteckning ser ut.
Jag ska se vad vi har för... jag har skrivit en grej jag kom på när jag tog upp Spotify någon dag, så kom jag på, vad fan, jag har fastnat i min musiksmak.
Uh-huh.
Att liksom, du vet, jag slår in vänta, den här gruppens namn har jag slagit in för många gånger. Kom igen, variera det liksom. Men, och sen så har jag skrivit att...
Men vad ska du göra på det då?
Nej, men då tänkte jag, jag har fastnat i min musiksmak. Vad innebär det? Jag kommer sitta liksom när jag är punchis 80 också slå in Depeche Mode liksom.
Uh-huh.
Men det innebär ju också att de som är annan, det kommer ju sitta alltså riktiga sådana här dödsmetallpensionärer. Alltså folk kommer ju sitta med sådana här t-shirts och verkligen menar det. Alltså man har kanske sett sketcher så här, att pensionärer går omkring med typ Iron Maiden. Eller, men det finns ju modernare grupper än Iron Maiden, kommer jag på. Du ser, jag har fastnat. Du ser att jag har fastnat. Jag har fastnat. I'm stuck in the 80s.
Det är kul någon som lyssnar på men typ Swedish House Mafia också.
Ja, jag visst. Och det kommer gå omkring liksom så här 80-åriga gubbar med liksom så här hiphop-häng på brallorna. För att det har de alltid haft. De har alltid med en så här New York-keps på snedden.
Ja,
därför att, ja, that's me. Så jag tror att det kommer bli ganska... Det kommer se jävligt kul ut på våra liksom ålderdomshem i framtiden.
Ja.
Och när man, du vet, man har en 80-årig gubbe som säger smack my bitch liksom. Och använda så här uttryck som pimps and bitches och bros before hoes. Och så här. Det kommer ju vara det. De som är coola nu, det kommer ju bli det tugget liksom. Så det är då en tanke kring ålderdomshemmet i framtiden, hur det kommer se ut. Det kan vara en sån tråd.
Ja, men det är ju roligt. Men går du upp och testar det då och ser om det flyger eller?
Ja, precis. Det här är ju helt bara i sin linda. Men det... Och sen har jag skrivit också mer kring det när jag själv blir gammal, att jag vill bli glad dement. Att om jag blir så här dement, så vill jag vara så här bara glad dement liksom. Alltså jag vill bara sitta på hemmet och vara så här glad åt alla småsaker, så att jag är så här kul för personalen och så. Jag vill inte bli en sån där jävla, jag vill inte komma ihåg bara de här, du vet, tråkiga sakerna i livet som en del äldre som bara sitter och minns tråkiga saker. Jag vill bara så här, jag vill vara fräsch och le. Alltså jag vill bara sitta...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag vill bara sitta på ålderdomshem och bara vara fräsch och le. Tvätta mig och le.
Är man så fräsch om man är på ett ålderdomshem då?
Nej, men man kan ändå vara liksom fräsch. Jag vill vara fräsch. Jag vill liksom så här duscha. Jag kan vara dement, men det jag kommer ihåg ändå så här duscha varje dag. Och sätter på mig lite så här aftershave. Och de här unga killarna och tjejerna då som ska ta hand om mig. Så här, men han Brontén. Visst, han är dement, men han är fan bara glad dement liksom. Och så drar jag gamla så här sjukt tråkiga skämt från att berätta att jag var ståuppkomiker.
Och så din Depeche Mode-tröja på.
Ja, precis. Så jag Depeche Mode på tishan. Och sen allt frid och fred. Nej, men lite så då.
Hur är ett skämt uppbyggt då? För jag vet att det är det premiss på en...
Ja, alltså det där är jätteintressant. Därför att svaret på det är nog det beror på. För att skämt är ju, om vi ska ta två ytterligheter tycker jag inom svensk comedy, hur man, om man kan se skämtuppbyggnad, så skulle jag kunna ta som exempel Robin Paulsson, som jag har sin talkshow Robins, som är ju extremt med punch. Han har liksom en uppbyggnad och en punch. Klassiska, något klassiskt Robin-skämt kan väl vara liksom, han har ett jävligt roligt skämt så här. Det hade han, det har han kanske inte längre, men när han bodde hemma, ser man, har känt honom ett tag. Nej, men så hade han ju så här, eller han berättade om han har varit på en toalett någon gång och det står så här: vill du knulla och telefonnummer. Känner du igen det?
Nej.
Nej, men det kan stå på toaletter ibland. Och då säger, då står det så här.
Eller har du menat, jag tror du menar att om det var så att det är en liten klistermärke.
Nej, nej, det är skrivet på väggen.
Ja, det har jag absolut sett.
Ja, och då var hans, det är uppbyggnaden av skämt. Han bara, har ni varit på en toalett där det står så här, vill du knulla och telefonnummer? Alla bara, ja, fan, jag måste flytta hemifrån alltså. Och det är ett klassiskt skulle jag säga sån Robin Paulsson. Roligt och smart skrivet skämt. Med en uppbyggnad i det första, alla känner igen sig och sen drar man undan mattan. Ah, det var hemma hos honom. Klassiskt sånt. Sen kan man jämföra, som jag nämnde, Henrik Schyffert, som ju inte alls är speciellt punchbetonad i sin comedy. Utan som målar ganska mycket bilder av att han åker omkring i sin bil och berättar då hur det var när han valde bil och hur det luktade och hur det liksom. Och då blir det mer igenkänning. Och kanske överdrifter, men inte klassiska uppbyggnad skämt. Så det är väldigt olika. Det är ganska intressant att se hur olika komiker gör.
Men kan man inte göra tvärtom? Alltså typ i helgen så var jag med lite vänner och drack lite bira på en pub här i Stockholm.
Mm.
Och då så, nu menar jag inte att vi satt och flyttade och var komiker, men vi satt och skämtade lite med varandra och skojade lite sådär. Och då så drog man ibland sakerna till sin spets. Och när man gick över den spetsen så blev det inte roligt, men det blev roligt för att det inte var kul.
Absolut, och jag vet precis vad du menar. Problemet är ju det att man måste ha med sig, om du har en betalande publik eller om du är kanske på någon kick-off eller vad vet jag, så måste du ha med i publiken. När ni sitter i det här gänget så är ni helt med varandra, ni drar de här, ni följer varandra mot den här gränsen. Sen när ni kommer över gränsen så vet ni, och gränsen var ju antagligen att det blev politiskt inkorrekt på något sätt eller att det blev för magstarkt, det var för hårda skämt, det var skämt om barn, det var skämt om sjukdomar och sånt. Och då är ni med på att det här är bara skämt. I våran grupp så är det bara skämt och därför blir det ännu roligare. Men att få med kanske 250 pers på det kan vara väldigt svårt. Därför då tänker man så här, vadå, skämtar om barn? Det här är inte kul.
Kan man skämta om allt då?
Absolut. Det är jag helt övertygad om att man kan. Men det krävs ju då mer finess. Jag har till exempel inte hört någon skämta om Estonia-katastrofen till exempel. Därför det finns heller inte något behov kanske att skämta om det. Tsunamin också är väldigt, jag har hört något skämt men inte alls något ämne egentligen för humor och sådär. Däremot har man ju hört 9-11 har man ju hört skämt på. Men man brukar ju säga det också att det finns någon form av regel att liksom händelse plus tid lika med humor, va?
Mm.
Men vissa händelser kräver mycket kortare tid. Att Kikki Danielsson var inne och käkade falukorv på en, det kräver mycket mindre tid än förintelsen.
Jag hörde att Özz-Nurjan hade varit i New York en gång.
Ja, just det.
Det är otroligt roligt.
Och skämtat om 9-11. Ja,
ja, han sa "Hello, it's very nice to be here in New York, but I have some very bad memories from New York. One of my relatives died in 9-11. It was he that flew the plane." Ja, det är ju hård alltså.
Det är ju ett väldigt hårt skämt för de som är drabbade i New York. Och jag tror att de kanske hade svårare skratt. Han berättade ju att han fick ju inga skratt på det heller. Men i Sverige får han skratt på det. Mm. Därför att vi skrattar åt hans situation också.
Ja.
Att stå i New York och dra det och vi fattar. Och då skrattar vi åt honom att han inte fick något skratt.
Ja, men där har vi ju återigen ett sådant exempel. Och han drog ju vidare på det och berättade han. Att det var en svart man som ställdes upp.
Mm.
Och sa, "You get fire, motherfucker." Och så sa han, "Sir, can you please smile so I can see you?"
Ja, precis.
Det är ju så hårt alltså, men det är...
Sen måste man ju ta allt Özz-Nurjan säger med en nypa salt. Jag vet inte ens om det är sant att han har varit i New York och dragit den där skämten.
Förmodligen inte, men det är fortfarande väldigt kul ju.
Absolut, och det är ju också ett väldigt rasistiskt skämt då, som han drar om den här svarta.
Mm,
att han är så svart då, så att man bara ser tänderna. Eller så, ja, det, frågan är om det ens är rasistiskt. Men
det kan man... där så, om man säger det med finess, som du säger, att man kan skämta om allting så länge man gör det kanske med glimten i ögat eller man gör det liksom på ett bra sätt.
Sen är vi är väldigt känsliga i Sverige att skämta om... Det är fortfarande Özz-Nurjan som kan skämta. Han kan ju skämta om invandrare och sådär. Men jag var faktiskt på en klubb där en... komiker, hon skämtade om tomten nu att det är jul, så sa hon, tomten är ju precis som en turk. Han är bara tjock och gör ingenting, jobbar en dag om året liksom. Och folk skrattar som fan. Hon själv är persiska. Och ja, det är ju ett tokrasistiskt skämt egentligen. Turkar jobbar bara en dag om året. Folk tyckte det var jätteroligt. Men om jag hade sagt det så hade folk, då blir folk känsliga. Om du tar New York som och i USA där stand-upen är en väldigt etablerad underhållningsform, så kan man ju höra gå in på en klubb och bara, "Hey, where are the Chinese people at?"
Ja,
då är man där. Okej, så drar man lite kinesskämt så här. "Where are the Mexican people at?" Så drar man, "Where are the blacks?" Och så skämtar man om svarta. Men vi är inte mogna för det, och just nu så är vi ju inne i en era i Sverige där du ju verkligen får väga ibland dina ord på våg alltså. För allt anses ju antingen för rasistiskt eller för antifeministiskt. Eller det, jag tycker att det är oerhört känsligt alltså. Och framförallt om man säger det från en komediscen så får man väl ta det med en nypa salt. Men det är klart att det kan bli plumpt också och icke genomtänkt. Och det har jag ju hört också, men... Ibland tycker jag folk måste släppa hundflaggan, bara släppa en bra skit. Alltså, för att det är för stift alltså. Det är för stift.
Men tycker du att, liksom, att svenska publiken är lätt underhållande? Eller tycker du att de är väldigt svåra? För att min författade mening är ju att vi svenskar är väldigt lätt underhållna. Jämfört med typ amerikanare som liksom säger eller häcklar eller säger till om de tycker det är dåligt att ljusök. Liksom.
Ja, men framförallt skulle jag säga att det är engelsmännen som är tuffa som publik. De skriker ju så bara, "Get off the stage" om du inte har fått skratt. Liksom. I Sverige är vi ju väldigt snälla och applåderar. Och ibland kan man ju se på klubbar och så här hur folk... och komiker får så här applåder istället för skratt, för att liksom, ja, det måste hända någonting och vi ska försöka peppa den här komikern så att det, så att det går bra och sådär. Så att, men publiken är ju generellt sett, tycker jag du har rätt, att publiken är väldigt snäll. Inte alltid dock, men sen beror det på vad man får för konstellation av människor. Det är ju väldigt intressant. Jag menar, kör man ett, som komiker, om du kör en klubb på en fredag och så säger att du nästan har en karbonkopia på ditt material till på lördag. Det blir ju aldrig exakt likadant, men så kan reaktionerna vara helt annorlunda från dag till dag. Man tänker, vad hände? Jag sa väl ungefär samma grejer. Och sen är det kanske mega succé på fredagen, och på lördagen så är det... Men det farliga är ju att säga så här, jag gör bara som jag gjorde igår. Mm. Utan man måste verkligen stryka det sista gigget, tänka, var är jag nu? Hur ser publiken ut nu? Är det något jag bör stryka? Har det hänt något idag som jag borde nämna? Så att man måste verkligen stryka det sista och sen är det ett nytt tomt papper. Liksom.
Men jag vet att du giggar ju väldigt, väldigt mycket. Är det du som åker runt? Och såklart att det kanske inte går jättebra alla gånger. Jag känner ju så, om jag gör något dåligt, alltså om jag gör kanske, jag vet inte, jag gör en dålig tenta eller det blir en poddinspelning som kanske inte blir som man hade tänkt sig. Mm. Då är det nästan så jag vill krypa upp i fosterställning in i badrummet och lägga mig i duschen liksom, och du vet.
Ja, men så är det.
Känner du också så?
Såklart. Nej, men det är klart, när man gör någonting, när man känner att man inte är nöjd, man känner att man kanske inte har gjort sitt bästa, och sen är det väl så att man påverkas ju mycket av de yttre omständigheterna. Jag menar, någon dag är du ju väldigt ledsen och det kan ha hänt något och man är, det är slut med flickvän eller pojkvän eller någonting. Jag menar, jag är ju en väldigt glad komiker på scen och sådär, och det är man inte glad minuterna innan eller någonting, så är det ju svårare att kanske vara den scenpersonligheten om man är ledsen och kanske hänt något med någon släkting och sådär. Så, men då måste man ändå göra sitt jobb och då blir det tuffare.
Är det jobbigt att alltid vara rolig?
Ja, det är så. Jag menar, jag tror oavsett vilket jobb man har, så någon dag tänker man så här, nej, inte idag. Aha, idag vill inte jag gå till jobbet, idag vill jag göra något annat. Jag vill liksom sitta och spela tv-spel eller någonting. Men, och så blir det ju faktiskt med komikeryrket också. Att någon dag känner man inte för det helt enkelt, av olika anledningar. Men det som är skönt också, ju mer man jobbar, och det gäller ju också de flesta jobb, ju bättre blir man. Och ju färre bombningar blir det, och ju färre gig har man där det liksom, där det inte landar bra. Så att man blir bättre och bättre hela tiden.
Är det folk som går fram till, om du är ute på krogen kan jag tänka mig, och säger liksom, Hasse, säg något kul, säg något roligt?
Ja, men konstant. Och det är väl den tråkigaste kommentaren faktiskt. Så jag avråder alla att bara säg något kul då.
Vad säger du då? Vad svarar du på det?
Nej, men det är något så här, du är snygg eller någonting. Nej, men det är...
Den är bra ju.
Ja, men... Nej, men eller typ... Ja, det kan jag göra, men då...
Du har två tomater som gick över en väg.
Precis, den kan man också köra. Nej, men man försöker väl bara vara lite trevlig.
Mm. Du känns som en väldigt trevlig person. Alltså, du är liksom väldigt varm. Förstår du hur jag menar? Och det här är ju en extrem komplimang. Det har jag nog aldrig sagt till någon av mina gäster. Men du är även om alla är väldigt trevliga. Men, ja, men du känns väldigt varm.
Ja, tack. Ja, men tack så jättemycket. Och jag hoppas att... Och det är väl det man vill vara på ett sätt. Och, jag hoppas att jag är det. Och jag hoppas att jag har en ödmjuk inställning liksom till mitt yrke och till livet och till de som är runt omkring mig och sådär. Jag är väldigt, väldigt tacksam över att det har blivit som det har blivit. Men man vet ju aldrig, det här kan ju ta slut liksom. En dag så får man inte så mycket mer jobb och jag vill vara glad och ha ett roligt liv. Jag tycker det är viktigt och jag är övertygad om att vi har bara ett liv. Jag tror inte på någon gud, jag tror inte på någon religion, ateist eller om jag inte är antiteist. Jag är helt emot religioner. Jag skulle vilja styra upp det där lite.
Exakt. Jag vet att du har en föreställning också som heter Bipopulär.
Mm.
Vill du berätta lite om den? För den är ju väldigt hyllad, säger jag nu.
Mm.
Inte du, så du behöver varken säga ja eller nej, men den är ju väldigt hyllad. Vill du berätta lite om den?
Ja, det började faktiskt med att jag gick till en... Att jag gick själv till en terapeut. psykoterapeut för att det tog slut med min dåvarande flickvän. Jag tänkte såhär, jag är verkligen sämst att vara ihop med. Alltså det är någonting med mig. Så tänkte jag kanske ska lära känna mig själv lite mer. Vilket ju faktiskt var ett väldigt klokt beslut tycker jag. Så jag gick och pratade med en terapeut. Jätteintressant måste jag säga. Berättade hur jag kände och varför jag ville prata med henne. Och så här. Mycket var kring mig och kring så här förhållanden och sånt där. Mycket kom att handla om min pappa. Men mycket gick tillbaka till min pappa och hur, när jag växte upp och sådär. Min pappa var ju psykiskt sjuk. Så han var ju på sitt sätt en väldigt speciell pappa. Eller på många olika sätt var han en speciell pappa. Han var en väldigt härlig person och världens bästa pappa. Men ibland hände det väldigt, väldigt konstiga saker. Och jag var ju äldst av 4 bröder och kanske tog jag det här. Man tar ju sånt här olika såklart. Men jag tror jag kanske tagit det ganska hårt. När min pappa tog ju också livet av sig. Slutade med att min pappa tog livet av sig. På grund av att han var så, mådde så dåligt psykiskt. Och sen har jag också reagerat på att det här pratar vi liksom inte om. Och vi skämtar väldigt sällan om det också. Det kan väl vara när jag har hört om skämt om folk pratar om schizofreni kanske. Ja men någonting men... Och jag hade inte för avsikt på något sätt att skämta med folk som är sjuka. Men jag skulle vilja bidra liksom och dra ett litet strå till stacken och prata om psykisk ohälsa. Därför att under hela min uppväxt så var det så tabu. Och det var inte ens att man sa till mig att man inte skulle prata om det. Man pratade inte om att inte prata om det så att säga. Så då gjorde jag den här, skrev den här föreställningen som heter Bipopulär, som då, pappa var ju bipolär bland annat, han hade också en släng av schizofreni och så populär har jag alltid velat vara då. Och kanske är det så att också när man har gått till botten med det här, att jag kanske blev komiker tack vare eller på grund av enligt andra min pappas sjukdom, för humor har alltid varit mitt sätt att, det har alltid varit min försvarsmekanism. När någonting jobbigt hände så antingen så skämtade jag med mig själv på mitt pojkrum, skämtade bort det jobbiga. Var det någonting jobbigt i ett rum som hände till höger så skojade jag bort det till vänster och fick på något sätt dels lite fokus på mig och också tog tillfället bort den här smärtan av en jobbig känsla och så fick man till ett litet skratt eller någonting i den stilen då. Så då den röda tråden i den här föreställningen, för att återgå till den då, är ju min pappa. Min uppväxt med honom, lite saker som hände och lite tankar kring varför vi inte har galer till exempel. Jag har ju försökt pusha för att vi ska kanske ta bort cancergalan ett år. Inte för att cancergalan är en dålig gala, för att cancer är en hemsk sjukdom på alla sätt och de här galerna är bra. Men hur många cancergaler behöver vi innan vi får en gala för psykisk ohälsa, som idag är den största anledningen till sjukskrivning i Sverige? Och vi kan också se bedrövlig statistik vad gäller unga män och självmord till exempel kontra unga kvinnor. Att unga killar och män begår självmord i större utsträckning än vad tjejer gör. Så jag tror absolut att det är någonting. Och det har ju blivit mindre stigmatiserat kanske idag. Och det blir ju bättre. Men jag gjorde faktiskt, jag var och höll en föreläsning som, jag har en föreläsning också som heter Bipopulär, som handlar om det här och för en organisation som heter Järnkoll. Och då träffade jag en kille där som är chef för det, som heter Rickard. Och han presenterade sig, Rickard, att han och jag bara, men tjena Rickard, då gick vi ju i gymnasiet tillsammans. Uh-huh. Och så pratade vi lite där och då visade sig att hans mamma var psykiskt sjuk. Och då så bara, men är det inte det här, precis det här det har handlat om? Alltså vi gick på gymnasiet samtidigt, min pappa var psykiskt sjuk, hans mamma var psykiskt sjuk och ingen berättade någonting. Och det är lite det handlar om. Och jag drar bara en liten historia som bara egentligen min historia och en del av mina upplevelser. Det är så många människor som har de här historierna som skulle kunna berätta sina historier. Och då skulle det också kunna avdramatisera det här med psykisk ohälsa. Så jag tycker det har faktiskt varit jätteroligt att vara ute med det här. Och det har också visat en annan sida av mig som komiker. För jag är ju en väldigt glad och flamsig komiker. Jag gillar trams, jag gillar tramsiga skämt. Och jag tycker att det behövs. Visst, många säger att det är så bra med stand-up comedy när man får lära sig någonting också. Ja, absolut. Men det behöver inte lära oss allt det. Jag tycker man kan få gå och flabba bara. Och så kan man säga dagen efter, jag vet inte vad det var bara kul. Jag skrattade nästan så jag kissade på mig. Men, och det behöver vi också. Men den här showen visar en liten sida av mig som är inte bara flamsig och trams, utan där det går ganska liksom. Och det, vid vissa tillfällen i föreställningen så är det liksom knäpptyst i publiken. Och det har också varit en liten utmaning för mig.
Är det någon slags hyllning till din pappa?
Det är absolut en hyllning till min pappa. Det är det. Och en hyllning också till... Jag menar, många som är sjuka, och oavsett sjukdom kan man väl säga, så har man ju ofta hört så här, men min sjukdom lärde mig mycket. Alltså jag har växt som person, jag tar inte alla dagar för givet och så vidare och så vidare. Och den har också gjort mig till den person jag är idag. Jag tror också att det är det jag vill säga, att jag ljög ju länge och sa att min pappa dog av cancer, därför att jag tyckte det var så fult att han hade tagit livet av sig, att han... Tills jag kom på att det är faktiskt helt okej, och att när man tar livet av sig på grund av psykisk ohälsa, så har tumören, den tumören, om man pratar som någon form av cancerform, gått så långt så att man avlider. Men så kom jag på att vem är jag liksom att nästan ta bort min pappas identitet? Han var ju ingen cancerkille. Folk får ju en helt fel bild. Han var ju liksom en bipolär snubbe, och hans diagnos skapade hans personlighet på något sätt. Många grejer som han gjorde, även när han var då frisk, tror jag kan ha liksom grundat sig i hur han var liksom som sjuk, att det hade stärkt honom på olika sätt och att han uppträdde på ett speciellt sätt. Så det har varit mitt lilla strå till stacken där nu. Så får vi se om jag fortsätter mer än våren 2015 eller hur jag gör.
Men, ja. Hur lång tid tar det att skriva en sån här föreställning?
Jag ångrade mig djupt när jag hade tagit det beslutet, för att det var så att jag hade en föreställning som jag filmade, som jag hade, som heter Hasse Brontén Live at Gröna Lundsteatern. Sen tänkte jag, då åker jag på turné med det. Men sen köpte jag Kanal 5 in det, så men vi ska sända det redan januari 2014. Då sa jag, kan jag inte åka på turné med något som ligger ute redan? Då får jag skriva en ny föreställning. Och då skrev jag den på från december. Och jag hade premiär i mars, va? Februari, mars. Ja, det tog 2 månader. Så det var ganska... Men det var otroligt ångestladdat, liksom just arbetet med att få fram materialet och sådär. Och jag visste inte om det skulle bära och om det här var för allvarligt eller om det var... Ja, det var tufft faktiskt. Min bror fyllde 40 och vi var i Alperna och firade hans 40-årsdag. Jag kunde inte sova på nätterna, för jag bara tänkte på det jag hade skrivit. Jag tänkte, det här håller inte. Men då var min fantastiska dotter Olivia. Vi delade ju hotellrum där. Då. Och sen så, jag kan inte sova. Jag tänker bara på den här föreställningen jag håller på att skriva nu. Då hon bara, pappa, nu får du köra för mig. Nu får du dra liksom lite grejer. Ja, så jag drog lite skämt och lite tankar och visade hur det var disponerat. Och så hade jag spelat in någon grej också. Så sa hon bara så, men pappa, det här är bra. Det är bra. Jag såg som en stock. Nästan alltid. Jag behövde bara en lite någon som tyckte att det var liksom bra. Och då sov jag nästan natt. Och det kändes jätteskönt. Men det är lite press. Jag kan vara avundsjuk på när man ser folk åker iväg så här 2-2. Dels för att dels tycker jag är lack på att de åker 2-2 så här. Bettner, Ismail, Robin Paulsson, David Batra, Schyffert och Lindström. Du vet, så kommer, nej men vänta, ska vi gå och se Schyffert och Lindström eller ska vi gå och se Hasse Bronténs soloföreställning?
Ja, exakt. Ja, jag
förstår. Det är tufft och det är så tufft att konkurrera såklart, men jag tycker ändå det här har varit väldigt viktigt för mig att få göra det här och få känna att jag kan, och det har ju varit odelat positiva recensioner och allting, så det känns jättebra.
Är det viktigt för dig också att få något slags avslut när det kommer till att gå ut och berätta det här? För du är ju en offentlig person, så jag kan tänka mig att det är någon slags börda också som lyfts av ens axlar.
Alltså, verkligen. Även om jag inte tänkte så här att nu ska jag göra det här som någon form av terapi, så har det väl kanske på något sätt blivit det. Och när jag gick och snackade med den här terapeuten, jag har väl inte varit så där förespråkare av terapi, eftersom jag inte haft någon egentligen erfarenhet av det, och gå och prata med någon. Men jag sa till mig själv att nu går jag dit, jag vet inte vad som kommer hända, vad än som föreslås i liksom övningar och ska jag säga ja till allting. Och jag alltså det var häftigt att göra så, för vi satt på golvet och vi hade någon chalett på huvudet och jag gjorde massa grejer som kanske kan låta så där lite udda, men gick in och hade några övningar när jag satt och blundade och hon liksom ledde mig genom olika scenarier. Det är coolt alltså. Så jag måste säga att jag rekommenderar verkligen att gå och snacka. Och det är så, någon säger att man ska snacka med polare. Men nej, alltså, kompisar vill ju alltid vara vän med dig och de tar ju alltid ställning och kanske ibland till din fördel när de kanske inte egentligen alltid håller med dig, men att de gör det för att de är vänner. Och det är skönt att prata med någon som inte alltid bedömer den ur ett vänskapsperspektiv och ställer andra frågor. Så det var en kul erfarenhet och nyttig erfarenhet för mig.
Går du fortfarande i terapi?
Nej, det var bara slut för några veckor sedan. Då sa jag det till Lena som hette att nu får du nog inte se mig på ett tag. För att jag mår väldigt bra. Men jag kommer gärna tillbaks om jag känner att det behövs. Så att, och hon tyckte att det kändes rätt okej att jag lämnade henne, tror jag.
Ett bra closure då kanske?
Ja, jag tror det.
Vad har du för planer framöver? Alltså?
Nu är här december 2014, så skulle jag vilja åka iväg nu först och ta semester. Det vore jätteskönt. Jag älskar att spela golf. Jag tyckte det var jättetöntigt förut, men nu måste jag erkänna att jag har blivit en golfnörd. Otroligt terapeutisk form av träning och sådär. Jag tycker det är kul. Men sen fram till våren så ser jag nog fram emot att bara jobba på, skriva lite nytt. Jag har en tanke om en ny föreställning som ligger som ett frö i huvudet. Som nog kommer ta betydligt längre än 2 månader att skriva, kan jag säga. Inte för att den på något sätt är svårare, men för att jag tror att jag behöver mer tid. Jag var så stressad förra gången. Sen vill jag jobba på bara köra mycket stand-up. Men jag är ju inte alls främmande för att göra andra grejer heller. Jag skulle vilja leda saker. Jag har ju lett galor som jag tycker är jätteroligt. Jag var och ledde något som heter Landskronagalan. Stor gala för flera tusen människor där man på något sätt programleder utan att det filmas. Då. Men jag skulle jättegärna kanske leda saker och göra något, kanske lite mer tv till och från.
Du var även med i Ladies Night.
Ja, precis.
Du ledde inte så, men du var ändå, är det lite sådana grejer du skulle vilja göra, eller?
Det var ju fantastiskt roligt att göra Ladies Night. Det var ju en upplevelse. Och sen var det så coolt att få åka turnébuss runt i landet med Magnus Uggla som man har diggat som man var liten. Liksom. Så att, och det var en väldigt speciell upplevelse. Ja, sånt. Åka på turné övrigt. Vi gör ju en sommarturné som heter Sunny Standup där vi är ett helt gäng komiker. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Jag har ju alltid jobbat i grupp. Jag menar, som polis jobbar man ju alltid 2 eller fler. Jag tycker det är jättekul. Jag har också jobbat lite i redaktion i tv-program bakom liksom, kameran som har skrivit och sådär. Och det är också roligt att jobba i grupp. Så jag tycker det är kul att göra något. Jag skulle gärna hoppa in och göra någon tv, alltså någon, du vet, spela någon karaktär i någon serie. Alltså skådespel. Det var ju min dröm var att bli skådespelare när jag var liten. Det var ju det som var drömmen. Och så ibland har man hoppat in och gjort någon mindre roll här och där, så känner man åh, det är kul att bli regisserad. Jag gjorde också någon röst i någon så här animerad film. Kung Fu Panda, så var jag en av de här Furious Five. Det var kul att bli regisserad och känna att det funkar. Nej, men du ska inte säga så, var mer arg. Alltså.
Det måste ju vara ett jävligt roligt jobb alltså. Sitta och snacka, typ som vi sitter här nu, liksom 2 mickar framför.
Aha.
Och gå in i ett rum. Är det ett bås eller?
Ja, ett litet bås. Så blir man regisserad. Och där var det ju mycket, haja! Du vet, man skulle köra kung fu-ljud. Jag hade ingen jättestor roll där, men det är jättekul. Så det skulle jag kunna vilja göra också. Så jag är öppen för det mesta.
Jag skulle jättegärna vilja komma och kolla på dig igen, säger jag. Det här släpps ju imorgon då. Det här är torsdag, släpps fredag. Var kan man
då ska gå och kolla vi se, på det? Då ska vi se. Då tar vi fram den här apparaten då, som kallas för mobiltelefon. Och så ska vi se vad jag är. Jag är... Nu ska vi se.
Jag såg att du hade några tider på Norra Brunn, men det kanske inte är...
Ja, men det kan nog stämma. Det borde jag ha. Jag är... Nu ska vi se här. Fasen, jag är på Rå och har så här julbord också. Rås julgrejer den 17 december. Sen har Norra Brunn den 9 december också.
Då kanske jag kommer förbi.
Ja, men gör det. Och så sen hojtar du till.
Är det någonting som jag inte har pratat med om som du trodde att jag ville prata med om?
Oh, det är massor.
Kör en timma till. Special.
Ja, vi försöker special. Nej, då. Nej, men vi har ju blandat lite. Vi har blandat lite polisiärt. Lite hur det är att vara som komiker och lite hur det är med att inte prata om sin förälder som är psykisk sjuk. Så att, ja, men det var lite, det har varit lite blandat.
Det var väldigt trevligt att få sitta ner med lite.
Ja, men tack Johan att jag fick komma förbi. You say you don't wanna talk about it. Choking on it today, whether you like it or not, the words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.